Radioplay.
Vi tycker det är den bästa utmaningen man kan ha. Se till att vi blir den första banken, finansiella institutionen med noll klagomål.
Du, Jasmin, jag funderar på att byta namn till Julie London. Vi hade ju en redigerare på Resumé som lät mig heta det i en av våra tidningar. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Det låter ju både lite festligt och internationellt, om jag får säga vad jag tycker. Men varför skulle du vilja byta namn, Julia?
Ja, men det är ju på tapeten i år att byta namn nu. Jag tänker ju på Smooth Dog bland annat. Men jag får ju andra sidan inte betalt då från Londons turistbyrå, så jag får se om jag eventuellt skiter i det här. Men i vanliga fall heter jag Julia Lundin och är redaktör på Resumé Insikt.
Och jag heter Jasmin Winberg och är också redaktör på Resumé Insikt. Och varmt välkomna alla lyssnare till Insiktspodden, där vi då varannan vecka pratar om aktuella händelser inom marknadsföring och kommunikation.
Och i början av 2019 så skapade ju Smooth Dog, tidigare Snoop Dogg, rubriken när han bytte namn och samtidigt blev delägare i Klarna.
Och ja, Klarna, ja. Vilken framgångssaga, Julia.
Verkligen.
I alla fall då om man tittar på reklam- och marknadsföringsområdet. För Smooth har ju då skördat stora framgångar i tävlingen både i Sverige och utomlands.
Mm. Och det här var ju dags för er förra veckan igen. Klarna blev den mesta vinnaren i Sveriges annonsörers effekttävling 100-wattaren, där vi var i stadshuset på kvällen. De kammade hem 300 watt för sin reklam med Smooth Dog. Ska vi dra en liten bakgrund kanske för de som inte känner till den här kampanjen eller vill fräscha upp minnet lite?
Mm, det kan vi göra. Mm. Här kommer då en liten kortfattad recap. Den 17 januari släpptes nyheten om att Snoop Dogg går in som delägare i Klarna, byter namn till Smooth Dogg och blir kampanjansikte för Klarna då. Och det gick ju inte många minuter förrän det här blev en världsnyhet och Klarna trendade i sociala medier.
Mm. Och samma dag så släppte Klarna 3 stycken maffia-reklamfilmer, alla med Smooth Dogg som frontfigur. Och i den första, den kanske mest kända av dem som fått störst uppmärksamhet, så genomgår Snoop Dogg förvandlingen till Smooth Dogg tillsammans med 3 afghanhundar. Och den här lanseringen stakade ut den internationella riktningen för Klarna, får man ju säga.
Ja, och de har ju gjort något helt nytt inom banksektorn, och bara namnet banksektorn, Julia, där zonar man ju verkligen ut.
Ja, det är tråkigt.
Ja, precis som man då också gör när man tittar på reklam, traditionell reklam från den traditionella banksektorn, kan man säga.
Mm.
Den ser liksom ganska likadan ut, eller såg ganska likadan ut, och sen så kom Klarna.
Och sen kom Klarna, ja. Och hit till podden kom också Klarna. Varmt välkommen hit, Christian Cabau, svensk marknadschef på Klarna. Hur
stort
mår du?
Tack. Jag mår väldigt, väldigt bra.
Ja.
Jag är faktiskt lite nervös. Det här är ju min första podd.
Premiärpodden.
Premiärpodden.
Ja.
Det är ju också ett bra namn på en podd. Ja. Premiärpodden, om man sysslar med film eller någonting annat. Ja, ni hade ju stora framgångar i förra veckan på 100-wattaren, eller hur? Ni vann 300 watt.
Ja, det stämmer. Det var en helt fantastisk kväll.
Ja.
Och jag har pratat med rätt många om det sedan dess, och de har skrattat ganska gott om som var där. Jag är ju en känslomänniska av rang. Och det är ju så att i reklambranschen så är det ju, vi är många konstnärssjälar, vi älskar uppmärksamhet, men vi är också väldigt duktiga på vårt personliga brand. Det vill säga, när man vinner så går man lugnt och stillsamt upp och tar emot sitt pris. Jag dansade upp. Jag var oerhört glad och det var känslorna på utsidan. Så att kvällen var ju magisk. Jag ska väl också villigt erkänna då att jag önskar att jag hade fått dela den kvällen med väldigt många andra på Klarna. Så att jag fick väldigt
hade
mycket
ni inte råd att
själv
köpa fler biljetter? Eller? Det känns inte som att det är ert problem.
Nej, nu är det ju så att många gånger så följer man ju med byrån som har nominerats. Det är ju väldigt mycket en reklamtävling, så det är ju byråerna som står för det stora jobbet och skickar in. Och i det här fallet så hade de väl kanske inte möjlighet att skicka till alla involverade eller många som kanske inte kunde komma och så vidare, vilket var lite synd då när det var en sån otrolig kväll. Och sen tror jag också att många, precis som jag, tänkte väl att kampanjen har varit ute ganska länge, förvisso fantastiska, men det finns en risk att man glömmer och man hinner tröttna, och Snoop hade pratat rätt mycket om, och Klarna och Smooth har varit i medierna mycket. Och ju längre tid det förflyter, desto roligare blir det med det nya och fräscha. Så det var kanske inte så många, mig inkluderat, som trodde att det skulle gå riktigt så här bra.
Men varför tror du att det gick så bra då?
Ja, men först och främst är det ju naturligtvis effekten. Bevisligen så var ju kampanjen väldigt, väldigt framgångsrik. Men man vet ju aldrig riktigt hur det står sig. Jag vet att de har varit duktigare i år kanske än tidigare på att verkligen gräva i effekt. För det är lätt att prata om PR och publicitet och artiklar och så här, men är det verkligen effekt? Utan de har gått ganska djupt och tittat på siffror, lönsamhet, tillväxt. Vad är det underliggande värdena som reklamen har skapat? Och det var man ju väldigt tacksam för då. För att det är klart att kampanjen har varit väldigt framgångsrik i uppmärksamhetsvärlden. Men den har också renderat i väldigt, väldigt bra tillväxt. Både på handlarsidan och på kundsidan för oss. Så det var kul. Så det enkla svaret är ju att den tilldelades priset för att vi var mest effektiva då, vilket är jätteroligt. Men om man går lite mer på djupet så skulle jag säga att det är två delar i det här. Det ena är ju att vi vinner då i två kategorier för Get Smooth. Så vi vann ju för företag. Och det är ju såklart supersmickrande att vi vinner i de här kategorierna. Vi vinner då två kategorier med just Get Smooth. Och det visar också att det här arbetet som vi har jobbat ganska hårt med att få till på Klarna, där vi byggt en jättestark central funktion som hjälper oss att ta fram alla de här kampanjerna. Så vi har ett centralt team som jobbar med branding och marketing som har varit högst ansvariga för det här. Som också var de som åkte över till LA och gjorde hela inspelningen. Och sen har vi oss i regionerna. Och vi är några stycken marketing director som jobbar i de olika regionerna. Och som då får möjligheten att jobba med det här materialet och ta ut det och göra det lokalanpassat och aktivera det. Och jag tror att just det att arbeta med specialister och arbeta så mycket med strategi internt och sen utnyttja kompetenser till det de verkligen är bra på. Det här var ett väldigt fint kvitto på att hela den processen verkligen fungerar. Och sen om man nu får vara sån då, så tycker jag väl att priset vi fick för långsiktigt kanske också är ett av dem jag blev mest glad över. För att prisas för en bra kampanj är helt fantastiskt, men att prisas för att man håller i någonting, att man vågar bygga över tid, det är för mig enormt vackert idag. Det finns en tendens att marknadschefer gärna hoppar på det senaste. Man vill sätta sin egen prägel. Man letar efter de nyaste, senaste, roligaste insikterna. Vi har konsekvensen, vi lanserade Smooth, jobbat på att snäva åt, tajta till, komma till kärnan, till DNA i vad det handlar om, och lyckats bygga upp en värld och någonting som vi kan ösa ur, som både relaterar till popkultur, till design, till konst, och som är en enormt intressant värld att befinna sig i, men som hela tiden spelar tillbaka till konceptet och är sann mot oss som företag. Och det tycker jag är kul att det belönas.
Grattis får man ju säga där, verkligen.
Tack så jättemycket.
Du jobbade ju på NordDB innan du började på Klarna. Hade du hand om Klarna-kontot under din tid där?
Nej, det hade jag inte. Utan jag jobbade med Samsung och Svenska Spel och Volkswagen. Tre ganska olika typer av kunder. Men var inte inne i Klarna.
Okay.
Sen är det klart att man tittar in. Klarna var en av våra mest högprofilerade kunder när vi jobbade på DDB, och man kikade gärna i verkstaden när det pågick saker, och som man alltid gör, man tar hjälp av varandra och man bollar idéer och sådär, men i arbetet med Klarna var jag aldrig.
Vad har du haft för nytta då att vara på båda sidor, även om du inte jobbade med specifikt Klarna då på DDB, så har du ju ändå, ni har ju ändå jobbar med DDB fortfarande.
Ja, men den stora nyttan, och vi är ju rätt många som kommer från både byråsidan, både reklambyrå och mediesidan. Och jag tror att den stora vinningen av det är ju att man har en förståelse för vilken typ av briefer och vilken typ av resultat kan man förvänta sig av en byrå. Det finns ju den här klischébilden, och den är tyvärr vanligare än vad man kanske tror, att man klämmer in så mycket som möjligt i briefer. Det är så många KPI:er, det är så många affärsmål, det är allt som står på agendan i nästan varje brief. Jag tror att den viktigaste lärdomen som vi som har suttit på byråsidan har, det är att vi snävar åt. Vi väljer vad det är vi är ute efter. Försöker sammanfatta våra briefer i nästan en mening och förstår att värdet av en reklambyrå är att de kan jobba kreativt med en tydlig riktning och förflytta måltal i en riktning. Så stoppa inte in för mycket, klä inte på brieferna för mycket. Det tror jag är den stora vinningen. Sen är det naturligtvis massa andra saker som man tar med sig. Kanske framför allt, och den här pratar jag rätt mycket om, för jag är ute och träffar många som står i valet och kvalet att kanske lämna byråsidan och börja på kundsidan och lite tvärtom. Och min reflektion är nog att det beror väldigt mycket på vem man är som person, om man trivs på den ena eller andra sidan. Det är mångt och mycket två sidor av samma mynt, med den stora skillnaden att på reklamsidan så kastar man tid på problemen. Du är bara din egen tid. Det är allt du har att jobba med. Det betyder att disponera tiden är det absolut viktigaste du kan göra som reklamare. På beställarsidan så har du budget också. Så du har både tid och budget. Och bara att du har de två parametrarna, det gör att du har en enormt mycket större flexibilitet. Och vad jag menar med det är egentligen i rent krasst är ju att budgeten är ju att man ringer någon annan som lägger tid på problemet. Men jag tror att det finns stora fördelar av att ha suttit på båda sidor och ha stor förståelse och insikt kring det. Och det är vi som tur är rätt många på Klarna då som har gjort.
Du, det finns de som menar att ni glorifierar det här med att belåna sig själv. Ni är ju fellows Konsumentverket för två av era reklamfilmer här med Smooth Dog. Hur ser ni på ert samhällsansvar?
Ja, det är lite olika delar i den frågan. Så jag börjar med filmerna då som har i fråga, och bara för att förtydliga för lyssnarna då, så är det är två filmer som vi gjorde i samband med just Smooth Dog, det som vi kallar för Get Smooth-kampanjen, och det var två produktfilmer. Så att den här huvudfilmen som de flesta nog tänker på när vi kröner Snoop, det är alltså inte den filmen, utan det är två filmer när vi går ner lite djupare och presenterar våra tjänster. Och i den ena filmen så är det ju då Snoop som ligger på en kraftigt överdimensionerad säng. Jag tror den är någonstans 7x7 meter eller något liknande. Och i den andra så breder han en enorm lång frukostmacka till sina fem afghanhundar med gyllene jordnötssmör. Och när man pratar om, är den måttfull? Nej, absolut inte. Den använder sig av reklamens äldsta trick, det vill säga att vi överdramatiserar för en humoristisk effekt. Det är klart att vi absolut inte menar att tittaren ska tänka att man ska köpa en överdimensionerad säng som man inte har råd med, eller att man ska ha gyllene jordnötssmör på mackan till sina fem afghanhundar. Hade vi gjort den där Snoop hade legat i en 80-säng från Ikea eller brett på ett taffligt vanligt jordnötssmör på en gammal rostis, så hade det inte gett någon effekt. Det hade inte varit intressant, det hade inte blivit någon reklam, och det hade garanterat inte vunnit någon hundravattare. Så det här är ett väldigt gammalt knep inom reklamvärlden, att man överdramatiserar för effekt. Det vi förutsatte var ju att tittaren, konsumenterna, förstår det här. De förstår att vi skojar med vår produkt, att vi absolut inte menar att folk ska köpa sängar som de inte behöver, eller gyllene jordnötssmör, eller prylar som är helt meningslösa. Men det blir en humoristisk effekt som gör att folk stannar upp och tittar till och ser reklamen. Så det å ena sidan hade vi väl en högre tilltro till, och man får väl ändå säga det, att det är bara i Sverige av alla marknader där vi har kört den som vi har haft något problem med filmen i den här bemärkelsen. Alla andra marknader har uppenbarligen haft lite högre tilltro till hur man avkodar reklamen. Men jag vill också vara tydlig med att säga att vi respekterar verkligen beslutet från Konsumentverket. Så att det vi gjorde när vi fick det här, det var ju att dra in. Så vi har ingen köpt media runt de här filmerna och kommer inte göra det fortsättningsvis heller. Det är egentligen inget större drama med tanke på att kampanjen är över och vi återanvänder inte material på det sättet. Men det är såklart, det är synd kan jag tycka personligen, för att jag tycker att filmerna är fantastiskt fina och jag tror att de absolut flesta som har sett det här har verkligen förstått vad det är vi vill säga med dem. Men vi har stor respekt för beslutet.
Mm. Var liksom sett till det här beslutet, var tycker du att gränsen går kring hur smooth man kan vara och samtidigt och måttfull?
Ja, det där tycker jag är en jätteviktig fråga och den här pratar vi jättemycket om och det är så här, vi har, kan jag tycka, ett större ansvar än någon annan aktör i branschen. Vi är störst, så det kommer naturligt av det, men jag tycker inte att vårt ansvar är större än alla andras bara för att regelverket säger det. Jag tycker att det är större än alla andras för att vi själva håller oss till det. Vi säger hela vårt reklamkoncept handlar om en sak, smooth. Att hamna i någon form av skuldfälla eller att handla saker som man inte har råd med eller att få problem med krediter och så vidare, det är allt annat än smooth. Och det är självklart för oss att det inte är någonting som är lönsamt på något sätt. Den viktigaste och absolut bästa kunden för oss är ju en kund som återkommer och använder våra tjänster, älskar vårt varumärke och ser vinningen med det vi gör. Att då försöka kräma av någon 29 kronor i en påminnelseavgift och tro att det skulle vara en affärsmodell, det går helt emot all logik. Så att det är självklart viktigare för oss än någon annan aktör. Och det som jag tror tyvärr har blivit lite snedvridet då, det är ju att det finns ett gammalt citat som vi får kastat i ansiktet på oss då och då från en av våra grundare. Och det är oerhört olyckligt. Han är inte med oss idag, det var länge sedan.
Hur lyder det här citatet då? Kan du inte säga det?
Men jag ger ogärna...
Nu kastar du citatet i ansiktet på dig själv.
Ja, det gör jag väl delvis. Men det jag tycker det är så här, det dyker upp i tid och otid. Och jag tycker ändå det är viktigt att bemöta det. Vi jobbar mycket med att vara transparenta. Och vi har inget problem med att prata om våra produkter och vad vi gör idag. För vi är väldigt, väldigt drivna i att se till att folk inte ska hamna i någon form av skuldsättning. Och vi jobbar på väldigt, väldigt många olika sätt med det. Och den första sättet vi jobbar på det är ju via våra algoritmer. Vi är ju till syvende och sist ett företag som sysslar med tech och data i grunden. Och det första vi gör är att på några hundradelar av en sekund avgöra vem som ska få handla på vilket sätt. Och de här metoderna är oerhört raffinerade idag. De datapunkter vi har blir bättre, de algoritmer vi har blir ännu vassare. Så att vi har ju i princip samma möjligheter att avgöra huruvida du ska få handla med rätt produkter som de storbankerna har när de avgör vem som ska ta ett större banklån. Detta är helt automatiserat och som sagt på några hundradelar av en sekund. Det är ju den viktigaste barriären och där ser vi att det är väldigt, väldigt få som kommer runt våra algoritmer, det vill säga att vi erbjuder inte våra tjänster till de som inte ska ha våra tjänster. Nästa steg är ju naturligtvis att vi har lanserat en app och den här appen är ju, förutom att jag hoppas att ni har den själva.
Jag har den, men inte
jag.
Du
fick visa mig den igår. Ja.
Ja, men det är bra. Då får jag med mig en konvertering här till appen också. Nej, men appen är fantastisk, förutom att den då erbjuder full överblick så att du hela tiden ser, har koll på precis vad det är du har handlat. Du ser inte bara att du har handlat någonting, du ser precis vilken röd tröja med vilken typ av tryck och så vidare. Du har full överblick i appen. Det som appen också gör, som är viktigt att poängtera, det är ju att den håller koll på dina betalningar åt dig. Det vill säga att den pingar dig, du får push-notifieringar, du får hela tiden aktivt veta när du ska betala för att se till att du betalar i tid. Och det här gör vi ju innan någonting händer. Det vill säga, med en vanlig faktura får du aldrig några notiser innan. Utan det här är ju väldigt, väldigt unikt. Genom att du har appen så får du alltid reda på när du har en betalning utestående. Och det tredje sättet som jag tycker är jätteviktigt att lyfta upp, det är ju att vi vet att det ibland går fel. Hur mycket tekniken, hur bra den än är, hur mycket vi än pushar ut notifieringar och berättar för dig och pingar dig, så är det ibland situationer där någonting händer och det går fel. Och det här tog vi fasta på i våras och startade ett initiativ som heter Nollmissionen. som syftar helt till att inte bara identifiera vad det finns för processer vi kan effektivisera och bli bättre i, utan faktiskt gå in och göra någonting drastiskt åt felaktigheter. Och i den processen så identifierade vi också specifikt vad har vi idag för klagomål? Vad är det som kommer in? Och med klagomål så definierar vi då allt ifrån att kunder ringer in och säger jag gillar inte den rosa färgen i appen, till klagomål till Konsumentverket eller Datainspektionen eller någon av de andra stora instanserna. Vi har idag 40 klagomål på 1 miljon transaktioner. 40 klagomål på 1 miljon transaktioner. Det är en superintressant siffra, och det är någonting som vi tycker vi borde fokusera på att prata om. För att då börjar man förstå hur enormt liten sannolikhet det är att det ändå går fel. Men de 40 gångerna det går fel, det är hela projektet Nollmissionen. Det är hela fokusen. Så 999 960 gånger när det går rätt, det är jättebra, det är härligt. Men det är de där 40 gångerna på 1 miljon transaktioner när det går fel som vi satsar på att lösa. Vi har en ambition, som sagt, Nollmissionen, att det inte ska ske några fel överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt ambitiöst. Många säger omöjligt. Man kan inte vara ett företag, vilket företag man än är, utan klagomål. Absolut inte en bank. Det är en av de mest bespottade, eller minst trovärdiga i alla fall, aktörerna, om man tittar på millennials-undersökningar. Men vi älskar när någon säger att någonting är omöjligt. Det sporrar oss lite mer. Det var det första som man sa till Sebastian när de presenterade idén för Klarna på Handels för snart 15 år sedan. Och vi tycker det är den bästa utmaningen man kan ha. Se till att vi blir den första banken, finansiella institutionen med noll klagomål.
Du nämnde ju här i början på ditt svar att ni jobbar för att unga då genom era algoritmer inte ska bli skuldsatta. Samtidigt så då räcker det ju med att kolla på Lyxfällan eller något liknande program och se att det händer ändå ganska ofta. Gör ni någonting åt det? Att liksom motverka och informera kring hur man inte blir skuldsatt när det är lätt att genomföra transaktioner med smooth-konceptet?
Ja, jag tror det är viktigt att backa lite, för det här är en parallell som man ofta sätter ihop. Det vill säga att unga skuldsätter sig och att det växer, och det är en bild som målas upp ganska ofta i media. Vi ser inte riktigt att det finns samma stöd för den bilden, utan det är klart att Lyxfällan hittar och gräver fram de personer som blir intressanta för deras format, och det får ju stå för dem. Men när vi tittade, vi gjorde en undersökning nu under Black Friday som precis hände förra veckan, då såg vi att 85% av de som handlar har planerat sina köp inför hela Black Week och planerat sin budget, och detta var överrepresenterat hos de unga. Det vill säga de unga idag, digital natives, de som växer upp med de här verktygen, de som så att säga har handlat på nätet sedan de började shoppa egentligen, de har i väldigt stor utsträckning koll på det här. Så att den här bilden av att unga inte förstår vad de håller på med och gör saker utan kontroll och så vidare, den stämmer inte riktigt. Utan tvärtom så ser vi att det är väldigt många unga som utbildar sina föräldrar och sina alla runt omkring i hur den nya digitala tekniken fungerar. Så det är väl en aspekt som jag tycker är viktigt att ta med sig där. Sen är inte det, som jag sa innan, vi håller oss själva till de absolut högsta standarderna. Vi vill inte att någon, oavsett, som jag sa, om det är 40 gånger 40 transaktioner på 1 miljon köp, så är det 40 gånger för mycket. Och då är det stort nog för oss att ändå ta tag i det. Men jag vill bara sätta det i lite paritet, att problemet är inte så stort som det målas upp att vara. Men att problemet finns gör ändå att vi är där och gör saker. Och vi har jobbat på lite olika saker. Bland annat så pratar vi mycket om smartare, sundare shopping. Gjort samarbeten till exempel med Säkerstil, där man pratar mycket om hur shoppar man idag på ett smart sätt. Och det gäller både hållbarhet och det gäller att tänka efter. Behöver man de här grejerna? Har man saker i garderoben redan? Och så vidare och så vidare. Så det, vi gör ganska många olika små initiativ för att försöka få bättre grepp om egentligen hur ser det ut där ute och vad är det vi kan bidra med och vad kan vi hjälpa till? Vi gör ganska mycket tutorials, alltså hur man hjälper och förstår våra tjänster. Vi är ute och informerar, vi pratar i våra egna kanaler väldigt mycket. Och sen till syvende och sist, våra produkter är designade för att se till att du som inte har möjlighet att betala ska inte kunna göra det. Men i slutet av dagen naturligtvis, den som köper någonting har också ett ansvar att kunna betala. Så att i de fall där man slipper igenom, då finns det också ett personligt ansvar att faktiskt betala någonting för en vara som man har köpt.
Mm. Vi tänkte att vi skulle prata lite byråsamarbeten också här idag. Utifrån sett så ser det ju inte ut som att ni jobbar speciellt mycket med NordEDB längre. Jag vet att vi har sett lite kampanjer från River bland annat och så vidare. Är det så att ni har slutat jobba med NordEDB? Kan du dementera eller bekräfta den uppgiften?
Så här, vi har idag en konstellation där vi, och det tror jag vi har varit ute och pratat rätt mycket, och David Sandström, vår CMO, gör ett fantastiskt jobb. Han är ju arkitekten bakom ett närmast unikt bygge som vi försöker sätta ihop nu på Klarna. Och hans ambition, och det har han varit tydlig med, det är att bygga upp kanske Sveriges och till och med världens bästa marknadsavdelning. Det är naturligtvis fantastiskt att få vara en del av en sån marknadsavdelning och av en sån ambition, och det finns enorma talanger just nu på Klarna som kommer just delvis från byråsidan. Så att det vore konstigt om inte det betyder att vi också arbetar mycket mer med våra interna resurser än vad vi gjort tidigare. Och det är någonting man ser. Så att det jag kan bekräfta är att vi använder mindre byråer, eller vi använder byråerna i mindre utsträckning idag än vad vi har gjort tidigare. Däremot har vi aldrig skrivit på något lead agency-avtal. Vi har aldrig, så att säga, rivit något lead agency-avtal. Så sådana restriktioner finns inte, utan vi är fria i regionen att arbeta med de byråer vi vill. Jag vet att ni hade Andreas här i senaste avsnittet. Dala, han är en fantastisk person. Vi har väldigt god kontakt och använde honom senast i ett initiativ för Monday Club, Klarna Monday Club, som är ett B2B-forum där vi träffar Sveriges största företag och deras chefer och marknadschefer på måndagar och har inspirerande samtal och middagar ihop. Och Dala var där och inspirerade och föreläste för dem om kreativitet. Så det finns inga restriktioner i vare sig att använda eller inte använda några byråer. Däremot går vi väldigt mycket via våra centrala funktioner, och de i sin tur använder sina nätverk.
Kommer vi att få se en till stor kampanj signerad NordEDB från Klarna? Det är väl egentligen det vi undrar.
Det är inte alls omöjligt.
Du stänger inte den dörren här?
Nej, det gör jag verkligen inte. Det var ju jättekonstigt att stänga några dörrar. Jag tror det vi kan vara helt säkra på, det är att vi kommer alltid försöka använda de både externa och interna resurser som är bäst lämpade för respektive uppdrag. Vi kommer inte ge oss in i att lägga alla ägg i en korg som man traditionellt gör med lead agencies och så vidare, utan vi kommer använda en pool av nära knutna kontakter, byråer, frilansare och så vidare.
Vi har också sett att flera varumärken sneglar på er när de ska utforma sin kommunikation, då bland annat Smarta är det väl vi har sett till exempel. Hur ser du på att man snor vissa delar som ni gör?
Det här är också någonting som många har noterat och många hör av sig, och ibland är det internt man är orolig. Det kommer från säljsidan och de blir upprörda och så vidare. Jag blir ju superglad när jag ser det här. Jag tycker det här är det bästa beviset jag kan tänka mig för att det vi gör väcker uppmärksamhet och att vi är på väg åt rätt håll.
Du blir inte arg.
Ja, verkligen inte. Ja, det är möjligtvis om det ligger så nära att det blir någon form av skulle kunna spegla tillbaka dåligt på oss. För att det ska man ju ha klart för sig. Det är oerhört svårt att imitera vår execution. Det måste jag säga. Återigen då till våra interna studiopersoner som gör ett helt fantastiskt jobb. Även om vi ser många försöker efterlikna det vi gör, så tycker vi inte att de håller måttet riktigt. Så att så länge de efterliknar och så länge det ser ut som det gör, det vill säga att man ser att det är vi som är ledare och det är ett antal plagierare där ute, så har jag inga som helst problem med det. Det de effektivt gör är ju egentligen att peka på oss som branschledaren. De där har förstått någonting. De är på väg någonstans. Precis som man gjorde med Apple när Apple lanserades för en 10 år sedan. Då alla helt plötsligt skulle anamma deras stil och deras uttryck och deras guidelines. Så att det är, för mig är det den finaste kanske komplimangen som vi kan få just nu. Det är att vi håller på att göra om både branschen men även rätt många företag som ligger utanför branschen som tittar på vad vi gör. Och pratar man med lite olika byråer så är det inte allt för sällan som det dyker upp en brief i stil med vi skulle vilja göra något som Klarna gör, en snoop, kan ni lösa det? Och det är en fin komplimang såklart. Sen kan man väl säga rent personligen, jag skulle själv aldrig välja att bygga mitt varumärke på basis av vad någon annan gör. Det känns rätt märkligt och lite identitetslöst och lite slarvigt. Vi är passionerade och vi försöker hela tiden hitta vår egen väg. Och det är väl den andra aspekten av att de imiterar oss. Det är att det ser till att vi hela tiden rör på oss. Att vi går framåt. Att vi gör nya saker. Så att när de börjar komma för nära någonting, då har vi lämnat det och gått över till nästa grej. Inom ramen för smooth-konceptet finns det rätt mycket roligt att hämta. Så att jag är inte orolig. Tvärtom.
Nej. Härligt. Ni har ju tagit in då nästan 5 miljarder kronor i kapital i år. Hur mycket av detta ska gå till marknadsföringen och på vilket sätt?
Det är väl 5 miljarder någonstans tror jag som kommer gå rätt ner. Nej, jag skojar. Självklart.
Jävla kampanjer, det skulle ha varit en jävla.
Bara i Sverige. Nej, men självklart kan jag inte kommentera några siffror och så. Men det jag kan säga är att vi kommer öka våra investeringar nästa år något. Det har främst att göra med att vi kommer lansera många nya produkter under 2020. Vi håller på att ta ett ganska stort kliv in i shopping. Klarna är ju en betallösning och vi är väldigt kända för det. Men vi håller på att ta ett ganska stort kliv in i hela shoppingsegmentet och bli en shoppingplattform på riktigt. Så vi kommer lansera en rad nya tjänster under 2020. Jag kommer inte kunna berätta specifikt vad, men jag kan väl hinta lite och säga att vi har ju redan lanserat tjänster som wishlist till exempel, där du kan hålla koll på produkter, gå ut och shoppa via Klarna-appen, hålla koll på dina produkter. Jättebra under Black Friday, där du också kunde lägga till att du vill ha en price drop notification, det vill säga de här produkterna är intresserade av, notifiera mig när de faller i pris och lägg från dig appen och så får du en ping när det faller så mycket pris som du själv har sagt att du är intresserad av. Och vi kommer lansera väldigt mycket av den typen av funktionalitet. Och det är spännande, jättekul. Och det kräver lite budget naturligtvis. Men i övrigt kommer vi ligga kvar på samma nivå ungefär. Och det har att göra med att Sverige är ett av våra absolut mest mogna marknad helt enkelt. Det finns inget större investeringsbehov här. Och om man får vara lite mallig så ser vi inte heller att vi behöver trycka till några direkta konkurrenter här. Däremot har vi såklart ett jättefokus på expansion i andra delar, till exempel Australien som vi öppnar upp under nästa år och som kommer bli superspännande och som kräver helt andra investeringar. USA är ett annat område som kräver väldigt mycket kraft. Så att vi kommer fokusera att göra investeringarna i de marknader där det behövs som allra mest.
Hur många länder finns ni?
17 numera.
Okej. Okay. Ni har fått jättemycket uppmärksamhet för Smoothdog som vi har pratat om här tidigare. Hur ser du liksom på att använda en sån pass känd person? Alltså, så här, riskerar han att skymma sikten för resten av verksamheten? Kan det vara en risk?
Ja, men det är det alltid. Och egentligen, numera kallar vi det för influencers och förr så kallar man det för celebrity endorsement. Och så här. Det är samma fenomen när man jobbar med stora ikoniska personer eller varumärken som Snoop ju är, så finns det alltid den risken att de överskuggar, och det är klart att vi var rätt oroliga för det initialt. Och därav att jag tycker de löste det så enormt bra då i våra centrala marketingteam, för de förstod en sak, att när vi jobbar med Snoop så behöver det vara vi som tar ägandeskap över hela det formatet. Det finns så väldigt många samarbeten när man jobbar med en Beckham och så sitter han vid frukostbordet och käkar sina frukostflingor och så nämner han ett varumärke i förbifarten. Det vill säga att man får vara en väldigt liten del av Beckhams värld. Vi insåg en sak, om vi jobbar med Snoop så ska han vara en liten del av våran värld. Och därav att när man tittar på den kampanjen och tittar på vad vi gjorde där, så var det Klarnas värld. Vi bjuder in Snoop. Han får komma till oss. Han får bli krönt av oss. Från första bildrutan så är det Klarnas värld. Och det var väldigt, väldigt viktigt att inte liksom göra den här revealen på slutet, utan väldigt många kände direkt. Och när vi gjorde just eftermätningarna, vilket var enormt glädjande då, så hade vi inget spillover till att det här skulle ha varit en albumlansering av Snoop som skulle kunna ha hänt. Ingen som helst spillover till det och ingen till andra varumärken. Så att det här blev ett helt unikt uttryck där vi lyckades använda Snoop och han lyckades endorsa Klarna just. Så fantastiskt nöjd med det. Men det kräver väldigt mycket fingertoppkänsla att göra det.
Hur stort ägande har han i Klarna?
Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket
vet
han... Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket han äger. Men jag vet att han äger ju tillräckligt mycket för att vara delägare och en rådgivare till oss.
Men han finns kvar på ett långsiktigt plan, helt enkelt.
Ja, jag tror nog att han är väldigt nöjd med den investeringen. Han fick väldigt mycket cred i både naturligtvis från finansiellt håll och Forbes och så vidare, som tyckte att det här var ju superroligt att en sån som Snoop kliver ner och det är ju rebels of banking på riktigt. Ni gör någonting som ingen annan hade vågat göra och det skakade om hela industrin. Men även hiphop-community tyckte att det här var fantastiskt, för vad det är ju en hyllning till Snoop lika mycket som det är en fantastisk varumärkesfilm för Klarna.
Mm. Vad är ett mål på sikt i Klarna?
Det är ju en stor fråga. Och vi har ju såklart massa mål och det finns ju, precis som hos oss som hos alla andra stora företag, milslånga strategidokument och ambitioner. Men om man konkretiserar allting och sammanfattar det, så är det ju att vi vill bli det mest prefererade sättet att shoppa. Det sättet som världen shoppar egentligen. Och med det sagt så åter tillbaka till det här ansvaret som vi har. Vi vill inte att folk ska shoppa mer. Vi vill att de ska shoppa via oss. Och det är en viktig distinktion. Det vill säga att när man shoppar så vet vi att folk vill göra det så enkelt och smidigt som möjligt. Det ska vara på mina villkor. Och det är precis det vi erbjuder. Och från att då ha varit en lösning som har fokuserat väldigt mycket på slutet av din shoppingresa, det vill säga att det ska vara så enkelt och smidigt att betala som möjligt, där du vill lägga lite tid, så finns ju aspekten inspiration, det där roliga med shopping, att fönstershoppa, att titta på, att förkovra sig, att vara runt och läsa recensioner och titta på roliga väskor eller vad det nu kan vara som man drömmer sig bort om. Allt det där härliga, det är shopping för oss och det är där vi vill vara. Så vi vill vara det sättet som folk, som världen shoppar på egentligen. Så nästa gång man funderar över att köpa någonting, fire up that Klarna app.
Då fick vi in lite egen reklam här också. Ja. Vi tänkte runda av den här podden då med tre snabba, och det går ut på att vi säger två alternativ tre gånger. Och du måste välja ett av dem då.
Okay.
Ja. Är du beredd?
Yes.
Smooth Dog eller Fisken? Du vet vilken fisk jag menar.
Ja, absolut. Smooth Dog.
Utan tvekan.
Varför eller detta? Tvekan. Kort bara, varför då?
För att det är så fantastiskt att jobba med en sån ikon som står för så många värden och som är så laddad för så många. Ni kan förstå hur vår legalavdelning slet sitt hår när vi presenterade de här idéerna från början. Att våga göra det fullt ut kräver en ledningsgrupp, till slut en vd, en marknadschef, en CMO som verkligen, verkligen vågar stå bakom att vara den aktör som visar vägen och gör någonting drastiskt annorlunda. Fisken var modig, Snoop var banbrytande.
Mm. Nummer två då, byrå eller inhouse?
Inhouse.
Och nummer tre då, den här kanske är lite... känslig, vi får se. NordDDB eller 72 & Sunny?
Oj. Den var elak, hörni. Det är två fantastiska byråer. Mitt hjärta kommer alltid ligga hos NordDDB eftersom jag har varit aktiv där. Så det blir NordDDB.
Bra. Mm. Då säger vi tusen tack till dig, Christian, för att du kom hit idag.
Jättestort tack.
Tack.
Tack så mycket.
Nu har vi kommit fram till programpunkten Veckans svep, där vi tar upp tre intressanta grejer som vi har noterat från veckan som gått. Zlatan köper en fjärdedel av Hammarby fotboll. Och vem hade kunnat tro det, Julia?
Nej, nej. Där blev vi chockade.
Ja, jag är ju ingen sportjournalist eller någon sportfantast heller för den delen. Men, men jag kan ju förstå att det här vid sidan om att Sverige då kom till kvartsfinalen i fotbolls-VM 2018 är den största händelse som har hänt på 2000-talet. Om man gillar fotboll då.
Ja.
Ska man lämna sportvärlden och äntra kommunikationsvärlden en sväng så är man ju förstås nyfiken på vad det här betyder för Zlatans varumärke och för Hammarbys varumärke. Och experterna som våra kollegor har pratat med om det här köpet, de menar att det gör så att Hammarby får stor uppmärksamhet internationellt och i sociala medier, men att det är väldigt viktigt att Hammarby inte blir Zlatan utan måste behålla då sitt kärnan i sitt eget varumärke. Och med tanke på Zlatans då berömda självbild så kan ju det här bli en utmaning. För att citera det på, eller sammanfatta det helt enkelt på Zlatans eget språk. Man kan ta en kille till Hammarby, men man kan inte ta en killes kärna till Hammarbys kärna. Så får vi säga.
Bra sammanfattat. Zlatan kan nog hitta på lite vad tusan som här också i Bayern, tror jag, eller
det
hur?
Tror jag.
Ja. Ja, H&M har ju hamnat i blåsväder här igen i dagarna. Detta efter att anställda i Sverige vittnar om missförhållanden i en ny bok som är skriven av journalisterna Erik Palm och Jonas Allsgren. De båda har gjort över 100 intervjuer, både med nuvarande och före detta anställda, där H&M bland annat beskrivs som en sekt. Du ska inte säga ifrån, och man uppmanas bland annat att gå på A-kassa om man har det knapet. H&M själva då har slagit bakut och menar att så här ser det inte alls ut. De säger också att vinkeln på den här boken var förutbestämd. H&M är väldigt sura helt enkelt, får man väl tolka det här. Och de har ju sannoliken inte varit skonade från skandaler här de senaste åren. Bland annat så har de anklagats för att bränna kläder och skapat en kritikstorm efter pojken med den här tröjan Coolest Monkey in the Jungle, om ni minns den här. Vi får se hur H&M återhämtar sig från det här helt enkelt, om de ens berörs av den här boken.
Ja, det ska bli spännande att se.
Mm.
6 miljarder impressions för en svensk kampanj. Är det verkligen rimligt, kan man fråga sig, med tanke på att det finns 7,7 miljarder på hela jorden?
Mm.
Ja, det här har vi ju då frågat oss i en granskning på Resumé Insikt. Och vi som då också sitter och modererar i vår egen då reklamtävling Månadens kampanj, vi har stött på typ 100 olika sätt som byråerna redovisar sina resultat på. Och en del väldigt tveksamma sådana. Kanske säger det här någonting om att vi själva då bör skärpa kraven på de som skickar in. Men vi tycker också att det säger någonting om avsaknaden av en branschstandard, eftersom alla verkar vara väldigt förvirrade och ha olika bilder av hur man ska redovisa.
Ja.
PR-värde då exempelvis räknar alla olika på, och det är ett undermåligt system, säger flera av dem vi har pratat med. Ändå används det flitigt. Nej, vi tycker att byråerna får skärpa till sig på det här området och
skärper
och kanske då börja prata om effektmått som försäljning istället för PR-värde, för det ser vi inte så mycket av.
Nej, det är en uppmaning till alla byråer där ute. Det här var allt för oss idag. Tack alla lyssnare för att ni hittat till vår podd. Om ni också vill skriva något fint eller fult så gör gärna det i Podcaster.
Ja, och ge oss gärna ett betyg också så att fler kan hitta till vår podd. Och om 2 veckor så kommer sista podden innan jullovet, så missa inte det för guds skull.
Hej då!
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.